Jag tänker i mitt jobb ganska mycket på vad man berättar och vad man inte berättar. Och det är ju ofta det man inte berättar som skapar framåtdriv och spänning i en historia. Speciellt om man börjar insinuera att någonting är på något visst sätt, men man berättar inte vad det är.
Mm.
Då vill man ju läsa mera som läsare, tänker man.
Hur gör man som författare när man insinuerar? För jag tänker att när man gör det så där face to face så är det ju ofta att man brukar blinka med ena ögat. Eller att man gör så där att man gör som en min. Där det hörs tydligt att nu insinuerar jag det här. Men hur gör man det när man liksom skriver?
Alltså, i en viss typ av litteratur så skriver man väl ut att sa hon och blinkade med ena ögat.
Vi kan väl se lite senare vad som händer, insinuerade han.
Ja, precis. Jag kommer senare, ljög pappan. Det där minns jag från en skrivtävling på Åland där du och jag var domare en gång. Så var det en som hade skrivit en kort historia. Jag kommer senare, ljög pappan. Och det tycker jag fortfarande är helt genialiskt än idag. Mm. Jag minns tyvärr inte namnet på den här eleven som skrev denna historia. Men det var en genialisk ålänning. Och sådana finns det ju många av. Så ni kan ta åt er, alla ni som känner det så.
Mm.
Men för att det anföringsverbet så skapar ju hela historien. En pappa som ljuger. En pappa som har en orsak att ljuga. En pappa som ska göra någonting helt annat.
Ja, det går. Det känns ju också som att det på något sätt bryter mot sådana där, jag vet inte, alltså, det bryter mot någon sorts regler, för jag kan tänka mig att det säkert finns sådana där regler att man ska aldrig skriva ut när någon ljuger, utan att just det här som du inledde med, att det som förblir osagt, så ska man på något sätt då förstå att den här personen ljuger istället för att skriva ut det.
Ja, helst så, men man kan ju som med subtila medel så kan man just antyda att nu är det någonting skumt på gång här. Och det är ju en uppmärksam läsare, eller i en välskriven text förstås, så uppfattar ju det. Man måste ju räkna med att läsaren är en tänkande varelse.
Skulle det ha varit bättre då om det skulle ha stått att jag kommer senare, ljög pappan, eller gjorde han? Frågetecken.
Då blir det ännu en nivå.
Ja.
Att då kan man inte lita på berättaren.
Nej,
heller.
Exakt.
Och det finns ju sådana böcker också där man har en så kallad opålitlig berättare.
Mm.
Och själv har jag alltid avskött det begreppet för att jag blir som illa till mods på något sätt som läsare. Men det är så underbart det här med litteratur. Det finns alla möjliga verktyg och knep man kan använda. Men jag hatar egentligen nog också när det är tydligt att det är något knep. Och med åren har jag mer och mer slutat läsa sådana böcker också där man märker att någon har konstruerat någonting. Det här är ju fräscht till exempel med Knausgård, att han skapar sådana där spännande situationer och liksom, som kräver liksom en upplösning, och så bara struntar han i det.
Men det är ju inte fräscht. Det är ju motsatsen till det. Det är ju bara, det är ju som att man köper någonting fräscht från butiken i en fräsch förpackning, och sen när man liksom äntligen får upp locket så är det tomt. Det var ingenting där.
Ja, men det är ju det där fräschheten och förväntningen och liksom löftet om det fräscha som är behållningen, och det har Knausgård förstått.
Om du sitter på en restaurang och så beställer du mat och så kommer servitören där med en sån här silverkupa och så sätter han ner det framför bordet och oj vad ja. Det här ska bli gott.
Öppna den inte, ska jag skrika. Jag vill bara sitta hela middagen och titta på
ja,
den här kupan.
Och så sitter du då i 45 minuter och tittar och så är det sådär, nu är jag beredd, och så öppnar han det och så är det ingenting, och så säger hovmästaren, är det inte fräscht?
Nej, du ska gå ut utan att lyfta kupan. Så får du, för resten av livet får du ha med dig den där känslan.
Resten av livet.
Du ska för fan inte lyfta på kupan.
Ja. Nej, jag är nog en kuplyftare, ja. Jag är nog alltid varit.
Ja, men det finns en känd scen i Knausgårds Den här morgonkärnan, som är första boken i en lång serie romaner som han håller på att skriva nu. Och där är det en massa människor i staden Bergen i Norge. Jag tror att det är där det utspelar sig. Som gör olika saker och reagerar på att det har en ny kärna har dykt upp på himlen. Men där är då en berömd scen vid det här laget då med en skötare på något sorts dagis, tror jag det. Eller är det på något sjukhus? Nu minns jag inte exakt. Länge sedan jag läste den. Men som tar hand om ett litet barn och ska byta blöja. Och så tappar hon barnet i golvet. Och det är ju rysligt. Det här barnet alltså överlever, men man vet inte som sen riktigt vad som händer med det här barnet. Eller med hon som bytte blöja. Och så tänker man ju då på liksom hela romanens 600 sidor att vi ska återkomma till det här. Men han gör aldrig det. Och sen så kommer del 2 och del 3 och del 4 och del 5 och han återvänder ja, aldrig till det här barnet.
Skulle det här vara då en debutant som har skrivit den här berättelsen och har då in en scen där någon tappar en baby i golvet, så skulle ju alla förlagsredaktörer säga att eftersom den här scenen inte ledde någonstans så skulle jag råda dig att stryka den. Och så skulle debutanten säga att ja, ni har rätt att jag stryker den här. Men eftersom det är Knausgård så på något sätt lyfts det här upp som någonting fräscht.
Nej, men obs nu. Alltså det här är en av de mest omtalade scenerna i hela den här långa serien.
Som inte leder någonstans.
Än så länge leder den inte någonstans. Och det här nu, det som jag tyvärr nu då ska komma till är att han i en intervju nyligen där han pratar om att han aldrig planerar sina böcker och att han inte vet hur det ska sluta, så sa han att han har fått så mycket feedback om den där scenen så han har nu bestämt att han ska återkomma till den i den avslutande delen av serien. Och jag tror att det är ett misstag.
Ja, är det som sagt, är det ofräscht då?
Nej, alltså ofräscht är nu ett dåligt ord för det här, men för det är ju den där spänningen, det är ju det där obehaget som vi alla kände, som har levt med oss nu då i hur många år sedan det nu är den här boken kom ut. Det ska han inte gå och sabba.
Nej, men det låter ju bara som att
den jävla norrmannen.
Det låter ju som att den där jävla norrmannen bara har liksom så här dåligt mediatränad, för att försvaret där är ju förstås alltid att ja, nej men att jag diskuterar inte mina storyn, jag menar att ni får väl vänta och se. Och så skriver han in då någonting när han ändå vet då att den där har väckt förundran. Så skriver han in då en fortsättning på den där scenen. Men inte att han säger att nå, eftersom ni har pratat så mycket om mig så antar jag väl att jag skriver någonting. Det är ju inte så smart det. Alltså att han framstår ju som en sämre person då.
Jo, men det intressanta nu är ju att jag som läsare, alltså jo, en del av mig vill ju förstås veta hur det gick. Men en del av mig tycker också att det där är en så stark scen i sig själv och det här obehaget, alltså just det, att jag, med åldern har jag blivit mer och mer så att man ska, det ska bara finnas mysterium, det ska inte finnas någon upplösning, det ska inte finnas en förklaring.
Mm. Vet du vad jag tror, Kai? Jag tror att det här är bara för att du är gay och inte bor med en kvinna. Därför tänker du så där.
Förlåt, nu måste jag tänka efter här. Alltså,
det ska bara finnas mysterium. Det ska bara vara, ja, om du bor med en kvinna, då är det ett jävla mysterium oftast. Det mesta.
Ja, så att jag då, för att jag bor med en man, längtar efter det här mysteriet, men du är som marinerad i mysterium. Ja, men, att du bara vill ha ett redigt svar.
För att det är så där att man kan sätta sig ner med sin kaffekopp och så kommer ens flickvän och säger att ja, okej. Okay. Så du tänkt så. Och så är så, ja, jag tänkt sitta med kaffe och så, just det, och det tycker du är bra. Och så blir det liksom en så här polisförhör där det kommer fram att det handlar egentligen om någonting annat som inträffade liksom för flera veckor sedan. Och att det på något sätt har nu liksom blomstrat upp och det är det som det här grälet handlar om.
Mm, men nu är jag nyfiken då förstås på andra perspektivet här då, att det är att hon kommer in, eller du sitter med en kaffekopp. Men hon ser att ditt hår också brinner.
Ja, nej, men
och att bakom dig så är det liksom...
Hon har väl just sett att jag har tappat en baby i golvet säkert. Och som jag själv har liksom glömt bort. Och så är det liksom den scenen som uppspelar sig.
Förstås i sin vardag så kanske man behöver mera rediga svar än mysterier. Ja, man måste nog också ha mysterier. Men att man vill ändå ha nog som en pålitlig röd tråd som man kan ta sig fram genom vardagen med.
Eller om du bara vill ha mysterier så ett tips är också att skaffa katt. För att då, varje dag så öppnar man dörren från sovrummet och så är det ett mysterium. Alltså att det är liksom mingvasen är förstörd och en iller ligger uppsprättad i fåtöljen. Och alla dörrar är öppna och sådär. Och ofta så är ju liksom svaret att ja, men en katten har gjort det. Men att då får du också, då får du så här mikromysterier varje dag.
Ja, vad vill du ha mysterium, kan du också leva med en man. För det är ett mysterium hur lätt det är och hur skönt det är att liksom ha sex och att som bara obeskrivligt så här synkade tillsammans. Jag har tänkt så mycket på mysterier, för jag har varit, jag vet inte när jag har känt sån här spänning senast, och för en så konstig sak, men det har ju varit i nyheterna jättemycket nu om att man i Finland kanske nu då har löst batteriproblemen i världen.
Ja, jag såg det där om att det är någon batteri som håller på att testas.
Ja, och det presenteras ju på ett så oerhört spännande sätt. Man skulle nästan tro att det är någon begåvad deckarförfattare. Eva Frantz har varit liksom marknadsföringskonsult för det här bolaget. För alltså, det handlar ju bara om att skapa förväntningar och spänning. Alltså, har du följt med i det här? De heter Donut Lab, tror jag. Och det är nu alltså en sån här karismatisk människa som i olika videor då säger att hej, nu har vi ett batteri som är bättre än alla andra batterier på planeten.
Mm.
Och det, man kan ladda det 100 000 gånger. Ja. Och det har jättebra strömkapacitet och det blir inte varmt så och det fort, är inte miljöfarligt.
Så fort det är en karismatisk person som säger det där så blir jag skeptisk. För det är ju nog är, så är det ju, alltså att om det här är på riktigt, alltså ett superbatteri, så då är det ju en väldigt socialt obegåvad person som med liksom konstig frisyr och tjocka glasögon förklarar hackigt att nu har vi upptäckt någonting optimalt.
Ja, och diskussionerna, för, alltså de har ju inte gett ut någon information, de bara säger att det här finns och att vi ska snart presentera det. Och all diskussion har ju bara handlat om det, att okej, om det låter för bra för att vara sant så är det förmodligen inte sant.
Mm.
Men ändå så är det här en så pass kittlande sak att man diskuterar det i alla tv-soffor jag har sett och i alla såna här finanstidningar.
Var det inte så där att det handlar om att det liksom laddar din telefon på 5 minuter? Att det var det?
Ja, och att just att det är som bättre kapacitet, det är mindre, det blir inte varmt och det är inte miljöfarligt.
Mm.
Och alltså undertexten är ju att om det här är sant så då blir alla batterier som existerar på planeten i ett ögonblick föråldrade. Och så är det då den här lilla firman i Finland som då är världsledare.
Finns det någon sån här big battery, så här koncern, alltså att det skickas liksom lönnmördare hit till Finland nu för att liksom tysta ner den här firman? För att det ska alltså, vara liksom, det ska vara gammaldags att, batterier ska det vara.
Man skulle tänka att det spioneras och allt möjligt på det här och att det finns som en sån stora krafter som förstås nu har ögonen på dem. Men det visar ju, tycker jag, framförallt det här, alltså hur vi dras till det här mysteriet. Just det här, den här, alltså batteriet under kupan. Någon står där med en silverkupa och säger att här finns den heliga graalen här under.
Men om man liksom på något sätt, det som du sa just, så skulle du ju vilja att det hålls nu så här. Alltså att de har bara sagt att de har det här batteriet, men att du vill inte att det ska göra sådana experiment, utan att det ska hållas på den här nivån. Och det här batteriet ska aldrig komma fram, utan att det är bättre att på något sätt upprätthålla den här känslan som vi nu har. Att tänk om det skulle finnas ett sånt batteri.
Alltså om det här skulle vara en roman, så kanske jag skulle vilja det, ja. Om det här skulle vara ett konstverk eller någon sorts sån här, en teaterföreställning, så skulle jag gärna behålla, för den här känslan är jätteintressant. Men eftersom det nu är ett land i recession nästan, och vi gärna skulle behöva lite positiva företagsnyheter till Finland, så det skulle ju vara fantastiskt. Det här skulle ju vara ett potentiellt nytt Nokia och större än så liksom, om det skulle vara sant. Så nu hoppas jag ju att det skulle vara sant. Men jag fascineras av att man bygger en sån historia kring det här. Alltså det är någon liksom lustig figur som presenterar ett batteri med ett lustigt namn, Donut, alltså Munk, ett jättekonstigt namn,
ja,
på det hela, och påstår att det här löser alla problem. Alla går med på att leka den här leken fast det inte finns något bevis.
Nej, men det är väl för det finns ett behov av hoppfullhet, att det skulle vara fint, alltså precis det som den här känslan som du nu har, alltså det är ju det där som alla skulle vilja ha, att man vill ju att det här ska vara sant. Men det värsta är ju att sådana där karismatiska personer, alltså då som sysslar med sån här bluff och båg, sådana förstår ju att utnyttja sån här hoppfullhet också. Och därför gör man det på det här sättet.
Ja, men då tar man ju sen en risk också. Om det nu visar sig att det som finns är bara ett helt vanligt 9 volts batteri och så liksom har de clownnäsa på sig när de sen visar upp det.
Varför skulle de inte demonstrera det samtidigt som de tillkännager att nu finns det här och så här bra?
Ja, men det är det som är så spännande. Varför pantar de på det? Varför
för, att det de inte, för att det inte är sant. För att det är inte så där bra som de får det att låta. Och det är en karismatisk försäljare som förstår att det inte är det, men vet att till och med, gör vi det på det här sättet så kommer de till och med att prata om det i finlandssvenska poddar.
Ja, okej. Okay. Men vad vinner de på det då? Alltså utom att deras rykte för evigt är liksom förstört.
Snabba cash. Alltså de vinner, det drar in pengar och intresse till firman som de kan casha ut snabbt och så får de flytta dem till Estland och byta namn. Jag vet inte vad sådana där människor gör. Men alltså snabba cash, det är ju det som är orsaken till det mesta. Jag är ju väldigt pessimistisk förstås, men om det här skulle vara sant så det skulle vara super. Alltså för att jag tänker liksom hur mycket av mitt liv som går ut på att ladda LOS radiostyrda fordon. Så känns ju nog som att om det här faktiskt stämmer och att man skulle kunna liksom köra med bilen alltså mer än 20 minuter. Så det skulle vara livsförändrande för hela vår familj. För det där helvetet att hitta en sån här micro-USB, hitta ett ledigt uttag, hitta den där specifika laddaren till just den här bilen. Så det får nog mycket tankeverksamhet till det. Och det är mysterium som man inte vill ha i vardagen.
Det är nog fantastiskt att man kan gå igång så på ett batteri. Jag har aldrig, att jag har liksom, när jag har vaknat så har jag som genast måste gå in och liksom leta på det här namnet och se, har de nu kommer med någon ny info.
Men vad är det som är, vad tänker du skulle vara så revolutionerande i just ditt liv då, om det här är sant?
Nej, men de har presenterat det så bra. Det är det. Jag vill veta om det är sant.
Tänk om det bara är någon sån här marknadsföringsgrej då. Alltså att om det då kommer fram att nej, men att det visar sig nog att det här var ett helt vanligt batteri. Det var nog inte så speciellt med det inte. Men i samband med det här så lanserar vi en helt ny sorts donut. Alltså att de på något sätt byter ut den här, alltså att de först bygger upp nu det här intresset och sen är det som egentligen en annan produkt som de ska sälja, som de liksom byter plats med.
Jag gillar det här. Det skulle ju vara ett marknadsföringsmässigt, alltså något som det skulle talas om i århundraden, tänkte jag säga. Men ja, alltså och det skulle vara jättespännande.
Och så skulle det vara någon sån här, det skulle vara något så här kemiskt medel i det så att den skulle liksom smaka lite sådär som när man slickar på ett batteri för att se om det har ström i sig. Att det skulle ha som en sån här elektrisk smak.
Elektrolyt smak.
Ja, och så skulle det stå något så här taste the expectation eller någonting. Att det skulle vara som en, hela den här marknadsföringstricket är som en grej i smakupplevelsen.
Och så är det två hål i donuten som ett eluttag.
Det här är ju otroligt. Du som ändå är en sån här person som kanske rör dig mer på restauranger och krogar och så där nattliv överlag. Alltså existerar det något mer det här fenomenet där man liksom sitter vid bardisken och så kommer bartenden plötsligt med liksom en färgsprakande cocktail och smäller det framför en och så är man så där att va? Jag har inte beställt en toxic sundown eller vad de nu heter. Och så säger bartenden nej och så pekar han bakom mig. Och så sitter någon och vinkar där och så säger han att det är från gentlemannen i hörnet. Alltså ja, existerar det här något mer? Alltså att du liksom, du köper någonting och så ger du det liksom, alltså det nästan som att du flirtar eller sådär, att som en gåva, sådär liksom direkt på plats något mer.
Det här är ju nog drömmen om vuxenlivet. Att jag tänkte väl att det här skulle vara vanligare som vuxen än vad det sen har varit.
Det är sant, alltså på något sätt hur det här framställs i populärkultur så känns det ju som att man varje dag är med om sådana situationer egentligen.
Ja, nej, jag har nog bara blivit överraskad så på restaurang kanske av Nico i samband med någon födelsedag. Att plötsligt så kommer någon in med några fyrverkerier och så får jag någon sorts tårtbit.
Ja, men det är inte riktigt samma sak det. Inte, utan att man vill ju att det ska vara gentlemannen i hörnet som har gjort det.
Ja, vet du vad? Man vill att det ska vara Matthew McConaughey som sen sitter där och ger en blick.
Ja.
Men det har nog aldrig hänt. Och inte vet jag heller om jag har hört om att det här skulle heller hända.
Men jag tänker, alltså för jag på något sätt, jag är orolig, alltså för min teori är att det här existerar inte riktigt om er, och folk är ju inte på krog nog mer, för man har ju inte råd att vara det. Men jag tänker att den här gesten så gillar jag på något sätt, alltså att klart att det finns något unket också i det där, att man på något sätt att man vill visa hur mycket pengar man har och sådär, men ändå någonting är sådär att liksom att när det funkar som bäst så är det ju som en gåva utan krav. Alltså att det är nu bara liksom sådär att jag ville ge dig det här.
Det är ju också idag när folk är så här glutenintoleranta och laktosintoleranta och kanske är på en vit månad och allt sånt här. Så det är ju, man tar ju också en stor risk med att då beställa en toxic sunrise eller vad det heter.
Ja, nej men det
till någon annan.
Det är sant. Kanske är det därför det har liksom slutat. Oftast är det att när Matthew McConaughey köper en toxic sunrise så sätter man liksom handen på glaset och säger man sorry, men att jag är både på LCHF och glutenallergiker, att jag kan inte alls dricka något sunrise.
Lärde mig annars av min goda vän som jobbar som purser på ett flygbolag att de har alltså med sig äpplen alltid. Om någon vill ha en snack så är äpplet det ultimata. För det liksom uppfyller alla de här dietkraven. Det är som ingen, utom då möjligtvis en äppelallergiker som är då som inte kan ta emot ett äpple.
Intressant. Bra. Jag satte det bakom örat det där. Att äpplen kan de flesta äta. Men jag funderar lite alltså att den här gesten kanske borde bytas ut. Alltså att det skulle kunna vara, man kan ju göra samma sak men liksom i annan kontext än just på bar och på restaurang. Och jag tror att jag har nu varit med om den här ultimata österbottniska varianten av det här att från gentlemannen i hörnet. Och jag blev liksom så otroligt överraskad och insåg att nej, men det här borde man ju göra åt någon annan för att uppleva liksom samma känsla som jag fick. Och det handlar helt enkelt om att det var en helt vanlig dag, jag jobbade hemifrån och så hörde jag hur det började brumma utifrån. Alltså som att nu kommer det liksom en stor bil här på gården. Och så gick jag till fönstret och så var det liksom en jättestor bil där. Och så parkerade den alltså här vid vårt hus och så hoppade ut då en gubbe och så började han dra slangar och sådär. Och så tömde han min slambrunn. Och då sa jag, oj! Och sen var det ju sådär att jag har ju inte, alltså vad håller du på med? Att jag har ju inte beställt det här. Alltså att nej men det var din pappa som skickade hit mig att jag var just där och tömde där. Så att, alltså att min pappa hade tömt sin slambrunn och så hade han varit sådär att is du gå och tömma min sons slambrunn också. Och det bara slog mig att någon, att sådär att man skulle kunna skicka att hej is du gå och tömma slambrunnen dit till Lillby där och göra det och skicka räkningen åt mig. Och att man liksom då man kommer dit med traktor och maskinerna och det liksom luktar skit och de håller på och så att ja men det är egentligen mannen där i hörnet som skickar slambrunnstömningen.
Ja, men alltså verkligen det är ju det här som var vuxenheten eller som är vuxenheten sen. Ja. Att man föreställer sig den där barsituationen men i verkligheten så är det den här sortens alltså tjänster som man kan stöta på och bli då tilldelad.
Det är just det, och det på något sätt är också det här ultimata exemplet för att det är liksom det är svårt att komma ihåg att nej, men det där borde du göra liksom två gånger per år och man minns inte.
Men är det nog det? Alltså jag tänker, har man en slambrunn den blir väl full och då blir det väl problem?
Ja,
alltså,
ja,
då börjar man, det väl som spruta upp tillbaka när man spolar.
Ja, jag vet det, men jag menar vi har ju haft hus i två år, att inte är det sådär automatiskt att man kommer ihåg allt vad som ska göra, men jag tänker att det här är liksom.
Ni har ju 8 toaletter eller någonting också, det finns
vi
ju
har
en,
två,
vart
två
man än vänder sig.
Men att det är nog inte bara så där som man gör att det är liksom någonting som man uppskattar så otroligt mycket. Aj, jo, vad bra. Och jag har just tänkt på det här, men att det ändå det har inte blivit av.
Man önskar ju att det skulle vara Matthew McConaughey som sen liksom står där bakom en tall och sen så pekar den där slambronstömmaren att nej, det var han där som beställde åt dig.
Och så
ger han dig den här blicken.
Så höjer han ett whiskyglas och nickar och blinkar med ögat. Men det här är, jag tänkte det som ett tips alltså, att om man vill förgylla en husägares dag, så beställ i smyg slambronstömning åt den här människan. Det är liksom, alla blir glada för det.
Men ändå, jag måste ändå fråga, för det var ju din pappa som gjorde det här nu, så det är som inga, det häckar inga frågor. Men om man skulle skicka till exempel till en kvinna som en sorts uppvaktning,
ja.
Skulle det tas väl emot det?
Jag tror att det är få saker som skulle tas lika väl emot. Jag tror det skulle nog vara, det är nog mer än halva inne om man fixar en sån grej.
Men nu är det ju konstigt att få...
Nej, men det visar ju att man är omtänksam och hur man, liksom, man tänker utanför boxen och att det är liksom sådär man vill att hon ska kunna spola i vässan utan problem och sådär. Att det är ju liksom, jag tycker det är mycket finare än att man köper en Toxic Sunrise.
Men egentligen är det ju att du som vill som ha hennes avfall.
Men inte är det väl jag som får det? Nu för de ju bort det någonstans.
Nej, men vad man läser in i det, alltså inte blir man ju som romantiskt som så här upphetsad. Alltså som present är det ändå...
Fast jag tror, ja, alltså kanske i Kottby så kanske man inte blir romantiskt upphetsad. Men jag tror här i Österbotten så tror jag nog att de allra flesta ska nog liksom, man ska nog liksom bli rödbrusig av tanken på det här. Det tror jag nog de flesta ska hålla med mig om.
All right. Det är då kaj.